Ja, så hälsar jag dig välkommen den här fredagsmorgonen. Jag ska ta upp en mycket viktig tanke som handlar om lagtreldom eller rättfärdighet, helgelse. Det finns många ting att ta upp, eller de tingen som jag har nämnt. Men jag ska i alla fall försöka här att ta upp en grundläggande sanning om vad till exempel lagtreldom är. Lagtreldom, det handlar om att man ämnar att utöva rättfärdighet genom att bli rättfärdig av att hålla lagen. Och det var det stora problemet för judarna. Under den tid då Jesus var här på jorden så konfronterades han alltid just detta med problemet för judarna att de sökte rättfärdighet genom att hålla lagen. Ingen blir rättfärdig av att hålla lagen. Istället är det så att vi håller lagen av fri vilja och därför att vi älskar Gud. Men vi kan aldrig vinna någon rättfärdighet genom att hålla lagen. Och detta beror på syndafallet och att, som också Paulus undervisar om i Romarbrevet, att det finns ingen rättfärdig. Det måste vi för första förstå. Ingen rättfärdig finnes. Utan vi får rättfärdighet genom att vi tror på det fullbordade verket. Och vi kan aldrig komma till rätta med syndaproblemet. Den problemet kämpar varje troende människa med. Och det avslöjar för oss i Romarbrevet 12 att vi ska särskilt avlägga synden som så hårt omsnärjer oss. När vi har blivit rättfärdiggjorda genom tro så handlar det om att vi får älska och tjäna Gud av en fri vilja. Lagen blev given för att uppenbara människans tillkortakommande. Det är en sida av lagen att visa på människan hur oduglig hon är i att hålla lagen. Men vi har inte vår frälsningsupplevelse på grund av att det skulle kunna finnas en rättfärdighet som vi får genom att hålla lagen. Därför är det här ordet så viktigt för oss att ta till. Det Jesus utropade på korset, det är fullbordat. Men lagtreldom, den kan finnas kvar i den troende människans liv där hon försöker att tillgodose vad Gud kräver. Men Gud kräver inte laglydnad genom fruktan eller just den här grundtanken som man ofta möter och upplever bland troende människor, att man ska åstadkomma rättfärdighet genom att hålla och uppfylla lagens krav. Lagens krav, den uppfylls oss genom det nya livet. Där det handlar om att vi får lära känna andens lag och vad andens lag förmår. En av de som har klarlagt det här tingen, det är ju bland annat David Wilkerson. Han skriver dels en bok om det nya förbundet, men jag tänker nu också på den här boken Det är fullbordat. Vi möter här ett vittnesbörd av en människa som upplevt frälsning. I den här boken så tar just David Wilkerson med ett vittnesbörd om hur man kommer till kort med kampen mot synden genom att inte förstått rättfärdigheten från Gud, och att det är Gud som har givit lagen. Han har också lovat genom den helige ande att uppfylla lagen i oss. Men observera, det är inte frågan om uppfylla lagen på grund av rättfärdighet. Därför så är det ju så att en människa som har kommit till tro på Kristus får Jesu rättfärdighet tillräknad. Men Gud vill se frukt av den här frälsningen. Och det frambringas genom att man älskar Gud. Så här skriver Johannes i sitt första brevs 5:e kapitel, vers 3. Ty däri består kärleken till Gud att vi håller hans bud, och hans bud är icke tunga. Om vi försöker hålla buden av någon annan anledning än kärleken till Gud, då är vi på fel väg. Vi är kallade, som jag nyss nämnde, fri att älska, fri att tjäna, med den goda vilja nöjd. Och detta är vad den heliga ande kan åstadkomma. Nu ska vi ta del av det här vittnesbördet som den här förkunnaren David har tagit med i sin bok som heter Det är fullbordat. Det är ett typiskt vittnesbörd och hur många människor, troende människor som har just på det här stället som vi får lära känna genom hans vittnesbörd. En som heter, vad heter han?
Josef.
Ja. Ska du läsa det, Gertrud?
Ja.
Hans vittnesbörd. Och det säger väldigt mycket, det här vittnesbördet.
Mm. Det står så här: jag läser fortfarande Bibeln, ber och gör goda gärningar. Men anledningen till att jag gör det har förändrats fullständigt. Jag tog emot Jesus i mitt hjärta 1999 när jag var 39 år gammal. Vid den tiden satt jag i fängelset på Rikers Island och hade tillbringat en stor del av mitt liv i fängelse. Man skulle kunna tro att min väg inte längre skulle kantas av droger och kriminalitet efter att jag tog emot Jesus. Men jag satt fast. Fängelset blev som en snurrdörr för mig. Trots att jag älskade Gud och verkligen längtade efter att behaga honom, grep jag mig an det på helt fel sätt. Jag trodde att jag var tvungen att be, läsa Bibeln och göra goda gärningar för att få behålla min frälsning. Och naturligtvis misslyckades jag ständigt. Till slut under 2008 började jag få en glimt av Guds löfte i det nya förbundet. Jag satt i fängelse igen och sökte Gud ivrigt. Jag fastade och bad för att få fatt på sanningen. Gud var med mig och hörde mitt rop. Han ledde mig till Times Square Church, där jag fick lära mig om det nya förbundet. Budskapet var mitt i prick för mig. Jag förstod att Gud successivt hade infogat det nya förbundet i mitt liv under de 4 år jag nyligen hade tillbringat i fängelse. Till slut förstod jag att jag inte kunde göra något i mig själv för att behålla min frälsning eller avhålla mig från att falla. Allt handlade om att lita på honom och på hans verk i mig. Pastor David förklarade: det är helt enkelt omöjligt för en troende att befria sig själv från syndens välde. Först måste Gud få den syndbundne personen att vilja bli fri. Därefter måste Gud få den syndbundne personen att inse den totala meningslösheten i dennes ansträngningar att befria sig själv. Jag behövde så innerligt väl förstå denna sanning. Jag hade försökt allt som stod i min makt för att kapa syndens fäste i mitt liv. Det var svårt för mig att förstå att Gud faktiskt ville göra detta åt mig. Allt han ville att jag skulle göra var att lita på att han skulle göra det. Vilken underbar och livgivande sanning. Idag gör jag fortfarande allt det jag tidigare gjorde för att försöka upprätthålla mitt kristna liv. Jag ber, läser Bibeln och gör goda gärningar. Men anledningen till att jag gör det har helt och hållet förändrats. Nu gör jag det helt enkelt för att jag älskar Gud. Jag försöker inte vinna hans favör. Under det senaste året har jag arbetat i Times Square Church, där jag har lärt mig att lita på Gud i varje situation. I gengäld har Gud välsignat mig med frihet från syndens bojor, och han har visat mig vad ett sant överflödande liv är. Prisa Gud, skriver Josef.
Ja, vi måste ta med några axplock från den här boken, Det är fullbordat. Hela den här boken handlar just om detta, om att där människan upplever ett totalt och fullständigt nederlag genom att lita på sig själv, till det som får lära sig att det är Gud som gör verket i hennes liv, så att hon blir fullständigt befriad ifrån synden och dödens lag och istället får leva under andens lag. Ska du fortsätta, Gertrud, lite till här och ta några axplock från den här boken?
Det står så här: Guds opålitliga partner. I detta förbund lovar Gud att göra följande fyra ting. 1. Han lovar att skriva sin lag på våra hjärtan och i våra sinnen. 2. Han svär en ed att han kommer att vara vår Gud och att vi ska vara hans barn. 3. Han lovar att vi kommer att känna honom och hans vägar, eftersom vi kommer att undervisas av den helige ande. Och 4. Han lovar att vara nådig mot oss i vår orättfärdighet och förlåta alla våra synder och överträdelser. För att ett förbund, av vilket slag det än må vara, ska kunna upprättas, måste båda parter vara trovärdiga. De måste vara pålitliga och kapabla att uppfylla den överenskommelse som har träffats mellan dem, och de måste ha de resurser som krävs för att hålla sina löften. Problemet med mänskligheten som en av parterna i ett förbund med Gud är att vi varken är betrodda eller pålitliga. Det var därför Gud upprättade förbundet med sin egen son. Vi saknar helt möjlighet att hålla vår del av något förbund. Precis som Israel kan vi säga: ja, Herre, vi kommer att lyda allt du befaller oss. Vad du än säger kommer vi villigt att göra. Detta är precis vad israeliterna sa när de tog emot lagen. Men de bröt förbundet inom bara några dagar. Och vi är inte ett dugg annorlunda idag. Vi är lika opålitliga som Israels barn var. Därför är våra löften till Gud i ett förbund värdelösa. Så hur kunde Gud någonsin upprätta ett förbund med oss? Som vi har sett är vi i förbund med honom eftersom vi är i Kristus och endast av den anledningen. Kristus, vår medlare, är trovärdig och pålitlig, och han har alla resurser som krävs för att hålla vår del av förbundet. Vi har blivit förda in i det nya förbundet med Gud genom att ha tro på Jesus. Kanske säger du, men Gud kräver fortfarande fullständig lydnad av oss. Det är meningen att vi ska vara helt beroende av Fadern, men vi är ofullkomliga varelser. Vi kan helt enkelt inte uppfylla villkoren i hans förbund. Sant, men det nya förbundet vilar på bättre löften, för dessa löften är Jesu löften, inte våra. Låt mig illustrera detta med en enkel bild. Låt säga att jag vill sälja mitt hus. Jag skulle inte ens överväga att skriva avtal med en person som var utfattig, oavsett hur bra karaktär han hade eller hur många gånger han än lovade att han skulle betala. Jag skulle inte ha något annat val än att säga till honom: du måste hitta en medundertecknare, någon som har tillräckligt med pengar för att betala det pris jag kräver och gå i god för affären. Denna person kan inte vara någon som bara har nästan vad huset kostar. Han måste ha hela summan på banken och vara beredd att överföra den till mig så snart affären är bekräftad. Här är ett annat exempel. Antag att du har en skuld på flera miljoner och att du kommer att bli dömd till livstidsfängelse om du inte betalar den. Du bestämmer dig för att gå till din lokala bank och prata med låneförmedlaren, och du frågar: ger ni mångmiljonlån? Han svarar jakande och du säger: bra, jag behöver så och så många miljoner nu på en gång. Han tar genast fram en låneansökan och säger: okej, låt oss göra en lista över alla dina tillgångar samt din årsinkomst, och du får också berätta för mig hur du planerar att betala tillbaka lånet. Och du svarar: tja, ska jag vara ärlig är jag helt pank. Jag har inga tillgångar, men jag håller alltid mitt ord. Fråga bara min familj. Jag ska göra precis allt jag kan för att betala tillbaka. Jag jobbar till sista svettdroppen. Jag kommer till och med att arbeta natt här på banken. Jag kommer att skrubba golven, tvätta fönstren, göra alla möjliga slags jobb. Och det jag inte kan tjäna ihop kommer jag att be in. Jag kommer också att uppföra mig väl under hela den tid jag har lånet. Jag kommer inte att röka, dricka, ha begär eller stjäla. Vad tror du om chansen att få ett lånelöfte från den bankmannen? Ungefär lika stor chans som att du idag skulle hålla dina löften till allsmäktig Gud. Kom ihåg, hela syftet med det gamla förbundet var att visa oss hur utfattiga och hjälplösa vi är och hur opålitliga våra löften är. Idag låter Gud oss verka under det gamla förbundet, gärningarnas förbund, tills vi en gång för alla lär oss att det inte tjänar något till att kämpa i vårt eget kött. Hur mycket vi än försöker kommer vi förr eller senare att få slut på kraft, svettas tills vi inte har en droppe kvar och se hur alla våra löften går upp i rök. Det gamla förbundet har fullbordat sin uppgift när vi kommer till den punkt där vi slutligen avsäger oss all tillit till vår mänskliga förmåga. Då säger vi, jag klarar det inte, jag är död, tom, torr och mitt ord är inget värt. Jag har gett Herren en miljon allvarligt menade löften, men jag har brutit vartenda ett av dem. Då inser vi att vi behöver en rik, trovärdig medundertecknare. Någon som har de resurser som krävs för att kliva in och betala vår skuld, när vi själva inte kan betala den på något annat sätt.
Ja, så tar vi ett annat axplock också från, om du fortsätter med det.
Guds ofattbara nåd. Gud fadern gav sin son Jesus tillgång till alla sina rikedomar. Med andra ord investerade han hela himlens vishet, kunskap, kraft och härlighet i honom. Därigenom blev Jesus den enda som var värdig att fungera som medundertecknare i förbundet. Så är också det förbund som Jesus har gått i borgen för mycket bättre, står det i Hebreerbrevet 7:22. Kan det finnas någon större nåd än detta? Gud älskade oss så mycket att han gjorde sin son rik bortom allt som tänkas kan. Sedan gjorde han honom både till vår broder och vår medundertecknare. Han är den som är ansvarig för att reglera alla våra skulder. Han betalar när vi inte kan. Så fort vi får slut på resurser och alla våra skulder ska betalas har vår himmelske far i sin fullkomliga rättvisa all rätt att kräva betalning. Men det är också då som vår medundertecknare meddelas och han säger, jag betalar alltihop. Han betalar, han har betalat och han kommer att betala. Men Guds nåd är ännu mer ofattbar än så. När vår medundertecknare lämnade jorden steg han upp till fadern och tog all sin rikedom med sig. Just nu finns han i härligheten medan vi är kvar här i vår svaghet och fattigdom. Men det nya förbundet innehåller ett löfte om en särskild resurs som kommer att möta våra behov. Samma helige ande som gav Kristus kraft att leva ett syndfritt liv har blivit sänd att bo i våra hjärtan. Det stämmer. Guds egen ande är vår heltidsarbetande inneboende advokat som ständigt agerar på våra vägnar. Han bor i oss precis som han bodde i Jesus. Här är Guds förbundslöfte angående anden. Detta är det förbund som jag och min sida gör med dem, säger Herren. Min ande som är över dig och mina ord som jag har lagt i din mun ska inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger Herren. Står det i Jesaja 59:21. Jesus skickade den helige ande för att fylla hans plats här på jorden, vilket anden gör på följande sätt. För det första, han leder oss in i hela sanningen och säger allt som Jesus säger åt honom att säga. För det andra, han visar oss sånt som ligger i framtiden. Dessa ting har att göra med de resurser vi har i Kristus, Guds upprätthållande kraft, vishet, makt och härlighet. Och för det tredje, han förhärligar Kristus. Hur? Han visar oss alla de rikedomar som finns tillgängliga för oss i Jesus. Han ska förhärliga mig, av det som är mitt ska han ta och förkunna för er, står det i Johannes 16:14. Och för det fjärde, han ger till oss allt det som fadern har gett sin son. Allt vad fadern har är mitt. Därför sade jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er, står det i Johannes 16:15. Jesus säger, Gud har gjort mig rik för er skull. Han tar det han har gett till mig och ger det till er.
Ja, vi kan stanna där. Det måste ju understrykas verkligen med kraft att den heliga ande verkar inte i våra liv förrän vi har kommit dit hen att vi ger upp våra egna ansträngningar. Den heliga ande arbetar inte på sådant sätt att den lägger till vad vi förmår, utan vi måste gå till ände med vår egen kamp. Vi måste verkligen uppleva att vi förmår ingenting i oss själva. Men jag vill särskilt understryka det, att den heliga ande arbetar inte på sådant sätt att den lägger till någonting i vår kamp. Utan den väntar på att vi ska ge upp. Ja, det finns ju ett ordspråk som verkligen är sant, att människans slut är Guds början. Vi måste göra slut på våra resurser, vår möjlighet till att uppnå verkligen helgelse. Helgelsen är ju väldigt viktigt, eftersom det står i Hebreerbrevet att utan helgelse får ingen se Herren. Men det som är avgörande här, det är ju frågan om var i vilken källa som är orsaken till vi gör det ena eller det andra. Genom Guds fria nåd så får vi möjlighet att uppleva att Jesus, han som ger oss sina bud, vi kan ju ta med detta att Jesus faktiskt gick längre än vad man upplevde lagen i gamla förbundet. Jesus gick längre än lagen. Och det visar ju också att han verkligen gick till botten, för människor orkade inte höra detta som inte kunde förstå de här grundsanningarna. Hur att Gud som har gett oss lagen har också erbjudit sig att den blir uppfylld i oss. Så det här kända ordet ifrån Romarbrevet 8, vi känner till det så väl. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som icke vandrar efter köttet utan efter anden. Köttet kan inte åstadkomma. Det är köttets frukt att försöka med egna ansträngningar uppfylla lagen. Men det är också det som jag började i det här programmet med. Vi uppfyller inte lagen för rättfärdighetens skull, utan vi har fått ett rikt kapital i Jesus Kristus. Att hans rättfärdighet som han utövade här på jorden tillräknas oss. Men så får vi också inte glömma vad Paulus skriver i 2 Korinthierbrevet 6. Att vi måste få uppleva hur Gud arbetar med oss, med våra hjärtan, med våra sinnen. Men hur viktigt är inte just detta, att på den grunden också få uppleva att där Paulus uppmanar till Korinterna att se till att inte denna nåd ni har mottagit blir utan frukt. Det är oerhört också att läsa vad som följer i detta kapitel, där det uppmanas hur vi ska göra för att Guds nåd ska bära frukt. Och kapitlet börjar ju med detta, att inte mottaga Guds nåd, att den blir utan frukt. Och det fortsätter med detta då. När vi älskar Gud, då håller vi hans bud. Jesus säger ju att det är den som älskar mig som håller mina bud. Det är kärleken, det är den källan som vi ska ösa ur. Att vi får uppleva att det som alltid är aktuellt för en troende människa, att det är av kärlek som jag vill hålla hans bud. Så jag avslutar med att ytterligare en gång läsa ordet här i Johannes första brevs 5:3. Ty där i består kärleken till Gud, att vi håller hans bud, och hans bud är icke tunga. Vi får avsluta här, den här gången och den här sändningen. Men jag skulle gärna vilja återkomma i det här ämnet som är så avgörande. Om vi ska lyckas med helgelselivet så måste vi ha de här grunderna klara för oss. Hur vi upplever att den heliga ande utför helgelsens verk i våra liv. Men å ena sidan är den heliga ande beroende av var vi tror, var vi hämtar vår kraft någonstans, vilken källa vi öser ur. Ja, vi avslutar där och önskar dig Guds välsignelse som har lyssnat och på återhörande.